Tid, vit melankoli av Erik Axel Sund. Uppläst av mig, Fredrik Granberg, för World Audio Publishing International.
Om man tar fågelungen från dess mor och ställer dit en gummistövel istället, väljer ungen att göra gummistöveln till sin mamma. Om fågelungen visas två föremål, något hårt och kallt men som innehåller mat, samt något mjukt och varmt som bara är mysigt, så väljer ungen alltid det mjuka och varma. Ur Stinas liv och död av Per Kviding. Kapitel 1. Rangerbangården, Tomteboda. Det var tidig morgon när godståget lastat med massa ved från Norrland anlände till Tomteboda för rangering. Lokföraren visste inte exakt när han skulle få köra vidare. Enligt uppgift kunde det bli fråga om ytterligare förseningar. Och egentligen skulle han inte ens vara här. På grund av diverse trafikproblem hade transporten, istället för att gå den genaste vägen via Hallsberg till massafabriken i Bråviken, omdirigerats till Getingmidjan i centrala Stockholm. Möjligen skulle han få avlösning söder om stan. Under de senaste åren hade han funderat på att flytta tillbaka till Finland, ett av de minst avreglerade länderna vad gällde järnvägstrafiken. Varje finsk medborgare betalade hälften så mycket som sina svenska grannar för samma kvalitet, och i Sverige hade man Europas mest privatiserade järnväg. Här kunde inga trafikutredningar i världen rucka på den liberala myten om marknadens överlägsenhet i precis allt. Som ett gäng ungar med en tågbana, tänkte han. Efter ytterligare en uppdatering om trafikläget beslutade han sig för att inspektera vagnarna. Något som borde ha gjorts redan i Borlänge, men som av logistiska skäl inte hunnits med. Först skulle han dock ta sig en efterlängtad rök och han klev ut ur förarhytten. Bangården låg öde i det gula gryningsljuset och han lutade sig mot stängslet bredvid spåren och rullade en cigg. Vinden var redan ljum och han förstod att det skulle bli en vacker dag. Han stoppade den filterlösa cigaretten i munnen och sög lite på den utstickande tobaken. Rumpeskägget, som han sa i hans gamla hemtrakter, smakade sött av körsbär. Högst upp i en av de bakre vagnarna, där det låg lite klenare granved, prasslade en vit presenning i vinden. Bara hörnet stack ut, men tillräckligt för att den skulle kunna fastna i något och riskera att dra med sig av småtimret. Ibland kunde det följa med annat skräp när kranförarna lastade, men det där borde de väl ha sett redan upp i Sveg. Han lät bli att tända cigaretten, stoppade den i bröstfickan och började gå längs stängslet bortåt vagnen. När han kom närmare skymtade han något annat, alldeles under presenningen. Berkele! Han klev över spåret och hoppade upp på vagnen, tog stöd mot en av järnstolparna medan han satte foten på en grov stock och hävde sig upp för att se bättre. Då såg han den. Jo, visst fan var det en hand. En smutsig hand stack ut ur en mörkgrön trasig jacka. Och när en vindpust fick presenningen att fladdra upp såg han håret. Långa blonda lockar fulla av barr och småflis. En döing, tänkte han och funderade på om han skulle se efter närmare själv eller ringa polisen. Tvekande balanserade han försiktigt till nästa järnstolpe. Den enda döda människa han sett var sin pappa. En veteran från vinterkriget som hösten 65 hade skrattat granatfebern i ansiktet och gått ut i skogen bakom huset hemma i Karleby. Stoppat ananasen i munnen och dragit loss sprinten. När han hittat honom var det lilla som fanns kvar inte vackert att se på. Det här kunde knappast vara värre och han böjde sig fram och vek undan den vita presenningen. Ett svart öga stirrade intensivt på honom och handen, som varit död, fick plötsligt liv.